Fåren lyssnar till herdens röst. Ni kanske har förstått redan att det är vi som är fåren. Och det är faktiskt till och med så att vi är de här fåren som hör till de här andra fållorna som Jesus pratade om. För när Jesus undervisar så pratar han ju med judarna där och att det finns får i andra fållor som hör min röst också och kan känna igen min röst. Och det är vi, hedningarna så att säga, som vi kallas på den tiden i alla fall. Vi som finns utanför det judiska folket. Vi får också lyssna till herdens röst. Men om det nu är så att vi är fåren, lyssnar vi till herdens röst? Eller frågan är kanske snarare, hör vi herdens röst? Innan jag kom hit till Slottshagskyrkan så jobbade jag ju i Stockholm. Jag hade en tjänst där jag arbetade främst med ungdomar och gjorde det i rätt många år. Och vi träffades i stort sett varje fredagkväll. Där vi umgicks, vi hittade på någon aktivitet, vi fikade, vi busade och ja, hittade på alla möjliga hus. Och så hade vi andakter och så förstås. Ungdomarna undrade ofta över många saker i livet och lite då så kom det också en fråga som handlade om Gud, Jesus eller Bibeln eller livet sådär. Och det försökte jag ju ge någon slags tillfredsställande svar på det. Och som pastor så blev man ju naturligtvis jätteglad när ungdomarna vill komma och ställa en fråga om Gud eller Bibeln. Och det kan jag säga att det blir jag fortfarande, även om alla av er inte är ungdomar längre, så blir jag fortfarande jätteglad när ni kommer med frågor om Gud eller Jesus eller Bibeln. Men jag blev väldigt glad då, och då kan man ju få liksom lite användning för det här långa tragglandet med tjocka böcker, grekiska glosor, svåra tentor och sånt som jag har haft under min utbildning. Och då var det så en fredag så satt vi. Vi hade en sångstund tror jag det var för att lära oss lite nya sånger. Och då var det en sång där, jag minns inte riktigt vilken det var nu, men jag minns att den hade en bild som var hämtad från Bibelns sista bok, Johannes uppenbarelsebok. Och jag började förklara den här bilden lite och lite om vad uppenbarelseboken handlar om. Om att Johannes fick en uppenbarelse i en grotta där han satt fängslad. Det var som en slags dröm. Då fick jag genast en fråga av en av ungdomarna. Varför ska man tro på något som en snubbe har suttit i en grotta och drömt? Det är en väldigt bra och relevant fråga tycker jag. Och det tyckte jag då också. Och knappt hade jag hunnit börja svara på den frågan förrän den hade vuxit och blivit ännu större och kommit att handla om varför ska man överhuvudtaget tro någonting som en massa gubbar har suttit och skrivit ner och som har bildat boken som vi kallar Bibeln. Och om nu Bibeln är en helig skrift, en helig religiös skrift som det typ är meningen att man ska leva efter och så, borde den inte ha lite högre standard, tyckte ungdomarna. Väldigt bra frågor, tyckte jag. För om nu Bibeln är en helig bok full med instruktioner och berättelser om hur vi ska leva och vara mot varandra, berättelser om hur god Gud är, om hur livet blir bäst om man följer Bibelns instruktioner och så vidare och så vidare. Om det nu är så att Bibeln är en helig religiös bok, Guds ord om man så vill, borde den inte ha högre standard? Den är ju trots allt fylld med många konstiga gudabilder som vi inte begriper oss på. Där Gud utplånar och dödar en det ena folkslaget efter det andra. Det innehåller ganska mycket kvinnoförtryck i både Nya och Gamla testamentet faktiskt. En ojämlik syn på samlevnad och sexualitet. Den har på sina håll en ganska segregerad människosyn och stundtals kan den även vara rent rasistisk på sina håll. Borde inte en så kallad helig bok ha en högre standard? Och varför ska man tro på Gud för att en massa gubbar har skrivit att det är bra att göra i en bok? Det är en väldigt bra fråga faktiskt. En fråga som jag tror många av oss funderar lite på då och då. Även om vi är troende. Men i våra tvivel så börjar man, vad är det här egentligen? Kan man ju börja fundera. Det är ganska lätt att man vill gå in i någon slags försvarställning för Bibeln och deras författare. Det är liksom där jag hamnar direkt. För all denna moderna kritik av Bibeln, den gör ju inte den riktigt rättvisa. Den skrevs ju trots allt för 2000 år sedan när världen såg annorlunda ut. Och hur vi förhöll oss till varandra, hur män och kvinnor förhöll sig till varandra och jämlikhet i samlevnad och så vidare. Det såg väldigt olika ut mot idag. Men jag skulle egentligen snarare vilja ge ett ganska kort svar på hela denna långa frågeställningen. Jag tror inte därför att det står i Bibeln. Det är inte därför jag tror på Gud. Jag tror inte på Gud för att Bibeln säger att Gud finns. Det var mitt första korta svar till de här ungdomarna. Jag har funderat de senaste dagarna på något som jag kallar för erfarenhetsteologi. Eller vad man ska kalla det. Kanske egentligen erfarenhetstolkning. Jag har, när jag läst Bibeln, särskilt evangelierna, funderat över författarnas egen andliga erfarenhet. Och hur den har påverkat bibeltexten. Det jag då kallar för erfarenhetsteologi eller erfarenhetstolkning handlar då om att till exempel se på evangelierna på ett nytt sätt. Jag tror på att använda många olika perspektiv till att se på en bibeltext. Det kan vara historiskt, symboliskt, metaforiskt eller ur ett erfarenhetsperspektiv. Vad är det de har varit med om som får dem att skriva de här sakerna? Berättelserna om Jesus när han vandrade omkring i Galileen och sedan kom till Jerusalem där han korsfästes, dog och uppstod. Den fördes ju vidare i muntliga traditioner under ganska många år innan den skrevs ner. Det kan förklara till varför det ser lite olika ut i evangelierna. Varför det kan finnas en del rätt så relevanta skillnader mellan de olika situationerna om vad som hände, vad Jesus gjorde och sa. Lärjungarnas och fariseernas reflektioner och reaktioner. Men samtidigt så har ju också varje evangelium en egen agenda. Varje evangelieförfattare har ett övergripande budskap som de vill få fram. Något de vill säga om Jesus. Evangelieförfattarna levde ju ett kristet liv i sin vardag. Så som den såg ut. De bad till Gud, de firade någon slags gudstjänst ganska olik våran. De delade bröd och vin, som vi också ska göra idag. De kämpade säkert med att försöka leva i en relation med Gud på samma sätt som vi gör. De gjorde egna erfarenheter genom sin tro på det gudomliga. Och de hade inte Bibeln. Jag tror inte de heller trodde bara för att någon har sagt åt dem att det är så. Så här är det. Och så började de tro. En sådan tro överlever nog inte, tror jag. För då är det någon annans tro man går och bär på. De gjorde egna erfarenheter i sin relation med Gud. I sin relation med Jesus. Och i sin gemenskap hade de en massa berättelser om Jesus. Men jag tror att det som drev dem till att skriva ner dessa fantastiska berättelser, det var inte bara de här berättelserna de hade. Jag tror att det var deras egna erfarenheter, deras egna upplevelser av det gudomliga, av relationen med Jesus. Det är det som driver dem till att vilja dela med sig av det här. Deras egna tro drev dem till att skriva evangelierna. Den drev dem till att berätta för andra. Den drev dem till att skriva brev och skicka över halva den då kända världen. Således måste ju också den nedskrivna texten vara färgad av denna erfarenhet, tänker jag. När de skriver sitt evangelium, precis som när vi skriver böcker och är författare, kanske inte jag, men någon här eller andra som vi läser. Det är ju deras erfarenheter de skriver ner. Man skulle kunna säga att evangelieförfattarna använder berättelserna om Jesus, om lärjungarna och fariseerna, de som de har hört och lärt sig. De använder dem för att berätta för oss om sin erfarenhet av det gudomliga. Berätta för oss vad de har upplevt genom sin tro på Jesus Kristus. Nu skulle jag haft en bibel här. Ett ögonblick ska jag ha en bibel. Jag glömde ta fram det. Ja, det blir bra. Jag skulle vilja läsa ett ställe ifrån första Johannesbrevet som jag ofta återvänder till. Men det står så här i inledningen. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende. Livets ord. Ja, livet blev synligt och vi har sett det och vittnar om det. Och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap. Som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Det vi har sett och hört. Det vill säga deras egna erfarenheter och upplevelser av Jesus Kristus. Det är det som driver dem till att skriva. Men anledningen till varför jag står här och ordar om detta, förutom att kanske visa på ett nytt sätt att se på bibeltext, det är att jag tror att denna erfarenhetsteologi kan vara ett svar på de frågor som ungdomarna ställer till mig och som kanske många av oss ställer ibland också. Varför ska man tro för att en massa gubbar har skrivit ner det i en bok för 2000 år sedan? Återigen, jag tror inte därför att det står i Bibeln. Jag tror inte på Gud för att Bibeln säger att Gud finns. Jag tror ju därför att jag har gjort en erfarenhet av det gudomliga. Jag tror därför att jag har upplevt något genom min tro på Jesus. Genom Bibeln, kanske. Genom mötet med andra. Genom bön. Och jag använder gärna Bibeln till att lära mig mer, läsa om de andras erfarenheter och även genom den göra nya egna erfarenheter och upplevelser. Att med hjälp av Bibeln ha en relation med Gud. Men jag tror därför att jag har gjort en erfarenhet. Jag har gjort en egen erfarenhet. I dagens evangelietext säger Jesus: mina får lyssnar till min röst. Och det är bland annat detta det handlar om. Att höra Guds röst. Och istället för att nu berätta för dig hur du bäst ska höra Guds röst, så vill jag istället ställa en motfråga. Hur hör du Guds röst? Har du funderat på det någon gång? På vilket sätt hör du Guds röst? Ofta så kan vi i våra böner be att Gud talar till oss. Eller om vi går genom något riktigt svårt och jobbigt, så kanske man till och med ropar ut i vånda: Gud, tala till mig. Eller något liknande. Jag tror faktiskt att Gud på samma sätt till oss ropar i någon slags vånda, kärlek och nöd för oss. Men lyssna till mig då. Att höra Guds röst känner jag ofta är svårt. Jag är ofta fixerad av hur andra har hört Guds röst. Inte minst de som finns i Bibeln. Där Gud talar genom himlen till Mose eller genom drömmar till Johannes. Eller som fysisk person till Petrus. Vi kan be att Gud ska tala till oss. Men jag tror att vi behöver inse att Gud talar till oss hela tiden. Ständigt. Men vi kanske är lite för fixerade på hur vi ska höra Guds röst. Vi hoppas att vi ska höra det med våra öron. Kanske behöver vi lyssna mer med vårt hjärta. Lyssna mer med våra ögon. Vi ser hur världen ser ut runt omkring oss. Vi ser själva hur situationen är för många människor i världen eller här i Helsingborg. Gud talar till oss hela tiden. Frågan är om vi lyssnar. Eller blundar vi och går förbi? Jag tror på Gud för att jag har gjort en erfarenhet. För att jag har gjort en upplevelse i min tro på Jesus. Jag har någon gång hört en glimt av Guds röst. Inte med mina öron. Men i mig själv. Min utmaning till oss idag är att fundera på vilket sätt hör jag Guds röst? På vilket sätt hör du Guds röst? Och en utmaning att försöka lyssna till Guds röst. Och att våga lyssna till Guds röst. För ibland säger Gud saker som vi inte vill höra. Bjuder oss att gå vägar vi inte vill gå. Vi har alla en möjlighet att göra erfarenheter av det gudomliga. Av Gud. Att läsa om andras erfarenheter. Att be. Att tillsammans i gemenskap söka Guds vilja. Det är några sätt att nå dit. Några sätt att göra erfarenheter tillsammans. Det är några sätt att höra Guds röst. Hur hör du Guds röst? Att medvetandegöra sig om detta. Hur jag hör Guds röst. Och att medvetandegöra sig om sin egen erfarenhet. Vad är det som gör att jag tror? Det tror jag är nyckeln till att våga lyssna mer till Guds röst. Det är också nyckeln till att våga nå ut till andra. Och att kunna nå ut till andra. Att vara medveten om varför tror jag? Och hur hör jag Guds röst? Vi ska tillsammans få fira nattvard idag. Och nattvarden är också ett fantastiskt tillfälle att försöka den gemenskapen med Gud. Att få göra en ny erfarenhet med Gud. Att vända sig till Gud i bön och ta emot vad han vill ge. På ett konkret och tydligt sätt. Vi ber. Tack Gud för att du är vår herde. Tack för att du skyddar oss från det onda. För att du skyddar oss mot de som vill oss illa. Hjälp oss att höra till din röst. Och också lyssna till den. Och följa den. För vår skull. För din skull och för världens skull. Amen.